enchanté.
Varmt välkomna ska ni vara till Toto 5. Det är tisdag den 27 juni och vi är inne i en speciell fas av säsongen. Normalt sett kanske vi går mot ett litet uppehåll, eller vi kanske är på uppehåll. Men eftersom det är VM-sommar och ja, då ska allting tryckas in. Och det blir kompakt och det är många omgångar som ska spelas. Och damallsvenskan liksom löper på. Det är ett par omgångar kvar, Robin, eller hur?
Ja, men precis. Och det har ju varit, intensivt matchande redan här de senaste veckorna. Det har varit både helg och veckoomgångar som har avlöst varandra. Och vi ska ju faktiskt spela två omgångar till innan, 9 juli spelas ju sista matchen innan det officiella breaket då. Det är ju bara faktiskt 3 dagar innan sen. I alla fall då landslagsspelare här från damallsvenskan, det svenska laget åtminstone, beger sig sen mot Nya Zeeland. Nu kommer det ju vara lite förkamp och annat för icke-damallsvenska spelare som börjar samlas alldeles
men
strax.
Halt. Jag satt med Gusten igår och gjorde podcast och då började vi prata om uppladdningen och han frågade, är det någon match inför? För det brukar ju alltid vara det. När herrmästerskapen har kört, jag kommer ihåg, det var ju något år där var det Roberto Mancini när han var tidig, eller var det Antonio Contes tid som förbundskapten? Nej, men jag tror ändå att det var Roberto Mancini, för han testade ju, eftersom han var ny, typ 45 spelare i någon slags bruttolista som han hade. Och sen så började han kapa ju närmare mästerskapet han kom. Och då gick man då för 45 och sen hade han, nästa måndag då kommer 7 rika och sådär. Så att alla var ju tvungna att vara påställda maximalt. Sen finns det ju stjärnor i lag som var säkra såklart och 100% hade fått det budskapet. Men ja, de är väl på i 1,5 månad.
Ja, det är rena alltså, liksom. NFL-tryouten. Man kommer 200 gubbar första dagen på träningsläget. Liksom. Och sen
ryker du vet att vi har ett sånt nu, va? Du vet att vi har ett sånt nu.
Var har vi det?
NFL tryout med 100 gubbar.
Är det igång
gubbar,
just nu?
I det här fallet nej, inte NFL. Okay. Men vi har det klassiska elitlägret.
Ja, men det noterade jag. Det noterade jag.
Det började igår och jag vet faktiskt inte exakt antal, men säg att det är 140 spelare där distrikten då skickar. Distrikten har ju selekterat de som de tycker är de bästa spelarna från deras distrikt via uttagningar, egentligen då, via scouting från början. Och det här är ju då flickor som är födda 2008 och min dotter och hennes kompisar i hennes lag, de är födda 2009 och de har ju förbundsfolk, de har haft förbundsfolk på kanske 3-4 matcher i alla fall för att kolla på dem sådär. Så att då, scoutingen först och sen så kallas det till de här första lägren som är ganska stor bruttot upp i distrikten, så sen blir mindre och mindre och så sen blir då ett distriktslag som skickas till Halmstad och nu pågår elitläget och utifrån det då, en veckas träning, det är ju fan precis som det här du beskriver ju med tryoutsen. Efter det, eller från detta då, så ska
så har vi vårt första F15-landslaget.
Ja, exakt, F15.
Men hur funkar det? Är man benhårda med ålder än så länge? Alltså en 09, en otroligt talangfull 09, kan inte ens gå in i en 08-samling, eller hur fungerar det?
Nej. Sen, ju äldre de blir så att säga, och det finns ju alltid undantag, så kan de ju även i flicklandslagen då ta upp yngre spelare. Så till exempel så var ju Felicia Skröder med F17-landslaget blir då 06-erna, fast hon är 07 och spelade i EM. Men jag tror att det har ganska mycket att göra med också att det var ett mästerskap, att man ville ha ett så bra lag som möjligt med där. Och således tog man upp henne. Men det är en intressant fråga. Jag har ju varit väldigt känslosam och stolt över att en av Stellas bästa kompisar har gjort sin första träning med Pablo i Hammarby.
Ja, men jag såg det. Superhäftigt.
14 år gammal. Och alltså, när man håller på med det här och varit tränare, föräldratränare och sen så har de blivit akademi i det här fallet då. och kämpa på. Vi har varit runt så jävla mycket i Europa och vi har spelat kupper och gjort mycket balla grejer. Så här. Och så när jag fick sms på morgonen från hennes tränare att Pablo hörde av sig, hon ska dit, hon ska vara med 10:00. Det var fan jävligt häftigt.
Alltså. Ja, och där är det ju bara, nu tog vi oss från eventuella landslag så VM-förberedelser, men vi kommer tillbaka dit, men jag noterar det också, det är ju kul att se i det här Hammarby där så mycket handlar om såklart de stora stjärnorna, vi kan komma tillbaka till en Madde Janogy i stor form och en Maika Hamano som fortsätter vara liksom utslagsgivande i allt hon gör, så är det ju fortfarande ett Hammarby som också kombinerar det med att Ellen Wangerheim får sina minuter, Smilla Holmberg fortsatt involverad i matchtruppen, så det är ju också en otroligt fin balansgång, och där tycker jag ju än så länge i alla fall att Pablo och hela staben runt där ska ha otroligt mycket bra, för det är ju ganska lätt annars att bli, ja men få lite vittring kanske på det här guldet rent av, på den här topptrean, och att ja men då är det inte plats till talangutveckling samtidigt, men det är ju det någonstans de här kommer leva av, och vi har nog en sommar framför oss där väldigt mycket kan hända både på in och ut, så du måste ju alltid vara, du måste ju balansera den långsiktiga planeringen med de kortsiktiga resultaten.
Exakt, nu vet jag har ingen aning om vad som är sagt till Pablo, men vi pratade om det, att liksom, satsningar ger ju i slutändan också resultat om man jobbar hårt och man gör bra saker och har bra personer som jobbar med det. Och ska vi komma någonstans med damfotbollen, då måste vi lägga undan resurser. Och jag menar, det är inte så att Hammarby är Sveriges rikaste klubb. De har pengar, men uppenbarligen lite tufft här nu har jag hört inför sommaren att man inte kan värva speciellt dyrt till sitt herrlag. Men de har ju gjort satsningar på damsidan hela tiden. Det har ju gjort att man idag har Sveriges starkaste flickakademi. Och långsiktigt, inte bara, man har gjort det på väldigt kort sikt sen man liksom drog ner åldern och började med bättre utbildning lägre ner i åldrarna. Och sen har det ju gått fort. Och då tycker jag kanske att det största beviset, jag har ju pratat om att så här, ja, men det kanske tar 10 år, men på flickfotbollen, i och med att det inte har funnits någonting tidigare, så kan det gå ännu snabbare. Och kanske är då, eller Junetoft heter hon, kanske är hon första beviset på, för folk utåt, att så här, den här satsningen har faktiskt gett det här resultatet, att vi har en 14-åring som är uppe och tränar med oss. Och då är det inte damfotbollen för 15 år sedan. Det ska ju folk ha klart för sig. Där 13-14-åringar spelade A-lagsfotboll, kanske inte allsvenskan, men det var ju betydligt lättare. Det var inte samma konkurrens. Nålsögat har ju blivit mycket mindre. När jag satt och kollade på den träningen så möter hon ju då Kyra Cooney-Cross, Maika Hamano, Julia Roddar smällde på henne vid ett tillfälle och sådär. Det var någon gång hon tog en touch förbi, en ganska enkel aktion, men så tog touch förbi Kyra, och då kom Janogy och missade precis i sin press, kom lite sent in i sin press, och spelade hon bara ut bollen. Alltså det var ju total gåshud att sitta och kolla på en sån grej. Men hur talangfull tjejerna än är, så hade hon inte kunnat göra den aktionen om hon inte hade fått riktigt, riktigt bra utbildning.
Nej, och det är ju,
och det.
Och exakt, och det är ju där också tycker jag att diskussionen kanske, alltså bara för 1, 2, 3 år som blev väldigt fel, när man börjar prata om att just det här med att allokera resurser, när man pratar om, ja men varför ska vi typ, ska vi ta pengar från den här verksamhet, lägga in i en damverksamhet för att typ köpa spel, alltså för det var det folk typ tänkte, ska de få mer pengar, ska de få högre löner, ska vi köpa massa dåliga spelare, nej ni ska investera det i er ungdomsverksamhet så att ni om bara kanske 5 år, 10 år är självförsörjande av talang som kommer upp i er organisation, alltså det är ju ganska, och som du säger, så gör du det här på herrsidan, det är ju klart att vi ser alltså lag som har investerat i sin pojkakademi tidigare.
Men där måste du ta nästa nivå.
Exakt, och ja, där precis. Är det ju ett mycket större, där är ju konkurrensen så enorm, så där handlar det ju inte om alltså, små medel för att nå stora framgångar, där är det ju stora medel för att nå små framgångar, men på dam och flick så finns ju fortfarande den ganska liksom då gynnsamma ekonomiska matematiken där ganska lite pengar in kan ge väldigt mycket. Så det är, du får ju exponentiell avkastning på pengar ganska snabbt här, och framförallt på potentiell framgång med ditt representationslag när du föder fram den här talangen. Så det är mycket som görs rätt på ett par håll i alla fall i Sverige just nu.
Från, vad var det någonstans? Just det, uppladdning. Jag satt med Gusten och pratade igår och insåg att jag inte riktigt hade full koll på träningsmatcher inför. Finns det något slags förläger på förlägret? När samlas alla? Jag såg på Sofia Jakobssons Instagram att hon skulle lämna San Diego nu. Hon skrev något, ja men hej då. Inte lämna som att lämna klubben, det har jag ingen aning om. Men att hon skulle lämna staden. Vad händer framåt? Kan vi reda ut det? För jag lovade lyssnarna i Toto Balotto att
men precis.
Du skulle reda ut det.
Ja, men det är kul. Det avslöjar väl också lite att det är inte alltid förberett och synkat så att man ska kunna ge svar på tal, utan ni lämnar ju ändå lite luckor öppna. Men det hedrar nästan också det att du inte har full koll på i alla fall träningsmatchen och uppspelet som gäller för vårt kära landslag. För det är en stängd inofficiell match mot Filippinerna som är det enda som finns på agendan. Den kommer att spelas nere i Nya Zeeland den 17 juli. Så det är ju 6 dagar innan svensk VM-premiär då. Där vi kommer att spela på träningsanläggningen. Och det kommer att spelas i det otroliga upplägget 3x30 minuter. Istället för då 2 halvlekar. Det är tydligen ett upplägg som finns i...
kollar på svensk ungdomsfotboll.
Ja, men precis. Det är kanske FIFA som har snackat lite med Per Avidén om spelformer och tiduppdelning. Så det är ju hela världen kikar ju på oss. Så det är uppladdningen som finns, och det lär ju inte, med tanke på att det är en stängd träning där, eller stängd träningsmatch, så kommer den väl heller inte på något sätt tv-sändas eller någonting. Så det finns egentligen inget matchspel officiellt vi kommer ta del av innan de står uppradade från nationalsång till premiären. Så på så sätt så är det väl fullt rimligt kanske att man inte har helt koll på just den här då matchningen som gäller.
Och samling och sådär, det är en stor samling.
Ja, men
möts i Stockholm.
Den stora samlingen är ju, eller 12 juli så drar ju landslaget till VM. Det heter väl officiellt att från den 10 juli måste klubbarna släppa sina spelare, och vi sa ju som sagt att vi har damallsvenska fram till den 9 juli, så det kan väl vara ett beroende. Jag har inte exakt koll på vilka spelare som eventuellt spelar in på sista dagen, men då kan det väl vara 1 eller 2 dagars ledigt sen samlingsman och sen drama. Men det, precis som du var inne på med Sofia Jakobsson, jag såg Kosovare Aslani la upp någonting också, att hon såg fram emot att inte träna på egen hand. Det var det man hade gjort nu ganska lång tid sedan säsongen gick i mål, och liksom återförenas med lagkamrater istället. Så det är inget officiellt kommunicerat. Det är väl också så här, vad är i typ landslagets regi och vad är delvis i någon form av privat regi. Men det verkar väl, när man läser mellan raderna på de flesta då internationella spelarna, att den samlingen sker typ ganska snart. Jag skulle tro här i sista dagarna i juni att man kanske får en dryg vecka tillsammans innan man går på några dagars ledighet till då, innan den stora officiella samlingen helt enkelt. Så vi börjar väl ändå växla upp det och ta sikte mot det som väntar.
Ett samtalsämne igår i Toto Balotto, om det får röda tråden, var ju Caroline Seger. Även om det var ett skämtsamt och Frank Andersson perspektiv. Sådär, men hon har ju sin stora revansch i alla fall. Kanske att utkräva den här sommaren efter den missade straffen i finalen förra året. Det var förra året.
För två år sedan. EM, det ett två år sedan. Nej, exakt, US, exakt. 2 år sedan. Men tiden rinner ihop här.
Ja, men så är det. Speciellt med covid och så vidare. Nej, men och då tänkte jag på henne i morse och började tänka på den svenska truppen och gick igenom den. Så här, vad är egentligen status på de svenska spelarna?
Ja, men alltså,
har vi några frågetecken?
Ja, nej, men alltså Caroline Seger, det är ju inte ett litet frågetecken. Det är ett tyvärr helt enormt frågetecken. Hon har ju inte... Hon har inte varit i spel de senaste veckorna, återigen i Rosengård. Och jag satt och tittade lite på hur många matchminuter hon har i benen sedan alltså EM-uttåget mot England för ett år sedan när vi rök med buller och brak mot England 4-0 där i EM-slutspelet. Och vill du gissa lite så här, tumme pekfinger, hur många minuter kan Caroline Seger ha kämpat ihop i då både Rosengårdsdressen och landslagsdressen? Det har ändå passerat
jag tänker att en match av 78 minuter när det kanske höll, det gör stor skillnad. Annars, alltså jag tror att det är många korta inhopp och försök. Men jag ska gissa på 273 minuter.
Ja, halvera det så är du ganska exakt. Det är alltså 127 minuter hon har spelat fotboll. Och då är det alltså...
Sedan
förra året. Så hon har drygt en match i benen sedan EM-uttåget för ett år sedan. Och det är ett par... det är ju egentligen bara ihopkokat av korta inhopp. Jag tror totalt har hon varit involverad i fyra matcher sedan det där uttåget. Och det gör ju att vi kan ju inte åka till EM och lita på att det är hon som på något sätt ska vara den bärande brickan i det här laget. Och då lämnas vi ju med ett enormt frågetecken kring hur det här innermittfältet ska formeras och hur laget ska ges den balans som vi vet att Caroline Seger alltid faktiskt har varit garanten för att ge oss i typ 20 års tid. Det är för oro, och jag tycker det är märkligt att liksom Gerhardsson inte har adresserat det här tydligare, att det inte finns fler mittfältsalternativ i den här truppen. Nu hade vi Elin Rubensson tillbaka, hon har ju också dragits med lite problematik under våren, men var ju tillbaka och gjorde dessutom två mål för Häcken senast, så det är ju positivt, men som det ser ut nu så är det ju Elin Rubensson och Filippa Angeldal som ska vara vårt centrala nav, och jag är väl inte helt trygg i att det är så pass bra som jag tror behövs, åtminstone när Sverige har tagit sig förhoppningsvis då vidare till en åttondelsfinal.
Jag såg inte presskonferensen när han presenterade truppen. Kom det några frågor? Har någon uttalat sig om att hon är med som lite lagmamma, att hon har andra färdigheter eller annan viktig roll i den här gruppen?
Jo, men den diskussionen tycker jag väl inte egentligen uttalat varken frågor till Gerhardsson eller att åtminstone inte att han har liksom valt att adressera det och svara på det och ta diskussionen kring det. Vi har väl haft våra lex Andreas Granqvist-fall tidigare och så vidare som har varit i lite liknande nivå. Men alltså här, nu är vi ju tillbaka till, det fanns ju en, vi hade ju på tal om covid och lite pandemisäsonger, och så fanns ju alltid de här att vi breddade trupperna med några extra spelare, det var lite mer flexibilitet i hur du kunde skicka spelare in och ut om de föll bort. Alltså nu är vi faktiskt tillbaka på, om vi säger, riktiga truppregler. Du har dina 23 spelare och det är de som gäller. Sen kan du visserligen göra förändring fram till premiären, ska sägas. Så man kan ju ta ett beslut, vi har ju drygt en månad på oss, eller fyra veckor i alla fall, innan vi kan ta beslutet om hon ska vara med överhuvudtaget. Och ska hon vara med som någon form av lagmamma, någon form av extra tränare, någon som kan bidra med rutin bara på träningsplan, då får hon ju faktiskt ta på sig en gul väst och ställa sig bredvid Gerhardsson istället och inte uppta en av de 23 platserna, för vi har inte den lyxen, vi har inte den spelar eller truppdjupet just nu i det här svenska landslaget för att kunna inse efter en halvtimme i premiären att nej fan, det här sket sig, för då står vi tunt på den där positionen. Och du nämnde ju Julia Ruddar, det är ju ändå en av de kanske centrala fältarna, dessutom med flexibilitet att spela på andra positioner, som har gjort det bäst i årets damallsvenska. Så jag tror att hon och eventuellt...
Alltså, grejen med henne, Julia Ruddar, nu har man ju av förklarliga anledningar inte sett jättemycket av hennes spel borta i staten och matcherna där. Går ju såklart att hitta med olika medel, och det är klart att man kan söka sig fram till de matcherna. Men det som är med den spelartypen är att hon är jävligt bra defensivt, hon krigar, springer mycket, så att det är en användbar spelare. För att göra liksom en här fotbollsreferens så är hon ju en Håkan Mild på planen, som hela tiden liksom ger allt på träning, allt på matcher. Och är inte det väldigt användbart att ha med sig då i en trupp? För att ofta de matcherna jag kollar på som Hammarby spelar, så är hon den som springer mest och smäller på och liksom tar frisparkar när det behövs och sådär.
Ja, och tittar vi på ett svenskt landslag här som ofta då har fått med sig, när det alltid en lek med siffror, men i någon form av 4-2-3-1 eller 4-3-3 där man kanske sitter, har två lite mer sittande, där Filippa Angeldal såklart är den dit bollen ska gå när vi är spelförande, och det är ju hennes fötter som ska få tala i offensiven, så är det ju ett jättebra komplement att ha just de här egenskaperna bredvid henne för att skapa de ytorna som hon behöver för att kunna excellera i sitt spel och dessutom då täcka upp defensivt, för att istället kunna med fyra ganska offensiva spelare, både den där spetsen, om det är Kosvara Slani på det där, om vi kallar det treman i mitt fält, och sen då tre ganska offensivt flödande spelare på de övriga positionerna, så är det ju en balans som behövs. Och Caroline Seger, att hon ska gå in och göra det löpjobbet vi pratar om med den här skadehistoriken och med 127.
Men jag tänker att det är en spelartyp du gärna vill ha. Ja, jag säger inte att truppen inte har det, men du,
ja, fast har
du
ska inte
fylla riktigt, och ha alternativ. Nej.
Så jag har svårt att säga just nu.
Stora Julia Roddar lansen som dras. Den såg vi inte riktigt komma för 45 minuter sedan.
Nej.
Idag ska jag dra lansen för Julia Roddar.
Nej, men jag kan
säga, här kommer den fan.
Ja, och jag kan säga, jag satt lite andra sammanhang. Jag satt och tittade lite på U23-landslaget, presenterade sin då trupp. De har några träningsmatcher här som väntar snart också. Där jag satt och kikade lite på vad de har. Alltså återväxten på just centrala mittfältare är... Ja, men den är obefintlig, så för jag tänkte, alltså, ja, men vad händer nu? Seger, hon ryker, vi måste plocka in den nu. Är det någon som står redo i U23? Nej, alltså, Mikato, Marcus Tapper kan ställa sig på barrikaderna och skrika om henne. Hon är liksom...
Hon är i och för sig en jävligt skön spelare.
Jo, det är klart hon är. Men hon går ju inte in liksom och spelar. Nej, jag satt och känner, ja, Marika Bergman Lundin i Häcken. Hon är ju den som har lite mer erfarenhet i ett U23-landslag. Men annars... Ja, centrala fältare, otroligt svagt. Alltså vi ytterbackar, alltså om vi jämför här och damfotboll, alltså på ytterbackspositionen tycker jag det ser jättefint ut. Många duktiga som kommer fram, offensiva spelare. Så tittar vi i det här U23-landslaget, så är ju till exempel en Rosa Kafaji med, vi har en Matilda Winberg som är med, vi har en Evelyn Idje som är med. Offensivt ser det jättefint ut med tillväxten också, men just centralt mittfält, det ser riktigt jävla illa ut faktiskt. Så ja, det är...
Fan, vet du vad det landar i? Du får lite lyssna på det här, så känner pressen, men alltså det är June som ska in där. Det bara växer upp fort som fan här nu alltså. Pablo, gör ditt jobb. Hon måste vara redo. Hon måste vara redo till nästa mästerskap.
Sommarskola illa kvickt, så vi har henne redo.
Exakt. Ja, men där har du en Kevin De Bruyne typ, så att
ja. Ja, det är otroligt.
Ja, vi får se. Eftersom den röda tråden var Toto Balotto, då fortsätter vi på det spåret. Vi gav inga svar i den podden. Lite kanske, men vi tog upp Madde Janogys fina form.
Mm.
Och Gusten ville jämföra med Jesper Karlsson. Jag tyckte det var en
lite svag liknelse egentligen, tyckte jag.
Ja, det var haltade, för den positionsmässigt funkade den inte. Men jag tror han mer ville försöka hitta en liknelse. Så att det var väl skohornat in.
Ja.
Men alltså, Madde Janogys position, för mig är hon ju en nia. Hon har ju spelat ute på kanten också i Pablos 4-3-3. Alltså hon har varit på flera offensiva positioner, men jag tycker hon är bäst som nia. Så jag ser henne inte riktigt, och jag tror inte Peter Gerhardsson gör det heller, som högvänsterytter eller högerytter, utan det är en spelare som är tilltänkt att vara en backup till Stina Blackstenius.
Ja,
eller skulle hon kunna spela precis bakom i typ rollen som,
ja, men Kosovare Slani? Exakt, jag skulle säga, jag tror hon är första alternativ på första reserv på båda de positionerna, när vi, alltså ingångsvärdesmässigt i alla fall. Sen vet vi att allting kan ändra på träning och allting kan växa ut under ett mästerskap, och det är någon som toppar form och det är någon som inser efter 45 minuter att de inte var där de ville vara och så vidare. Så det kan ju alltid förändras. Men jag tror i liksom Gerhardssons, återigen, om vi bara liksom snabb recap någon form av potentiell tanke kring en startelva, så är det väl Rytting Kaneryd till höger, det är Rolfö till vänster, det är Stina längst fram och det är Kosse där bakom, och så i övrigt lek med siffror. Men där tror jag då att Madde är ett alternativ både till att spela 9 och 10, och sen finns det säkert en möjlighet, och du kan ju alltid ja, men squeeza det lite och du kan trycka det lite hur du vill, så kanske hon kan vara alltså uppställd på en högerkant också, beroende på hur du balanserar laget i övrigt och vilka du väljer att skicka med fram i banan och så vidare. Och jag finns väl fortfarande också en tanke och möjlighet att skulle kunna heta 3-4-3, där kanske två stycken spelar mer liksom droppande bakom Stina istället. Rytting Kaneryd har vi pratat om, som har haft en ganska tuff säsong. Då hade det kunnat vara en 3-4-3 istället, där vi har Stina längst fram och så har vi kanske både Kosso och Janogi droppande bakom henne, och så har vi Rolf i den där wingback-positionen till vänster med fri led att göra vad fan hon vill ute på vänsterkanten. Så jag tror han är jätteglad att se, alltså, eller att veta att han har Janogi i den formen. Jag tror hon är första, ja, men alternativ och första inhoppare kanske på både 2, 3 och 4 positioner, beroende lite på formation.
Men får jag säga en sak som jag också har tänkt på här? Ja, det är klart jag får. Det är ju min podcast också. Det är våran podcast. Ja, det är hela grejen att jag ska säga det jag tycker.
Säger alltid vad du vill.
Ja, exakt. Nej, men en sak som jag faktiskt har tänkt på, det är ju att våra bästa spelare, alltså de mest lysande stjärnorna, Blackstenius, Rolfö kanske framförallt, sen finns ju Aslani där, Caroline Seger har varit en. Men om vi tar Rolfö och Blackstenius bara, var de var för 2 år sedan i sin fotboll och var de är idag i sin fotboll, det är en jävla skillnad. Alltså de var jättebra och de var stora stjärnor i det här svenska landslaget. Men alltså nu har vi en Stina Blackstenius som leder Arsenal och deras offensiv, och dessutom gör det bra i god form. Vi har Rolfö som gör mål i Champions League-finaler, som är en av världens bästa spelare, kanske världens bästa spelare på positionen. Det var hon inte för 2 år sedan, och Stina Blackstenius var inte på den mentala platsen som hon är idag. Så att, det är lätt att bara tänka, ja, men så har vi Rolfö och Blackstenius, men de var med för 2 år sedan och för 1 år sedan också. Men det är 2 spelare som har tagit stora kliv i sin fotboll, tycker jag. Och speciellt tänker jag också så här, i de stora matcherna. Och som ledare i det här landslaget.
Ja, och där är ju alltid de så här balanserade. Jag håller ju helt med, och det är ju uppenbart, herregud. Vi har en roll för som avgör en Champions League-final, och vi har en Stina Blackstenius som också gör mål på de största av scener var varannan vecka här under våren egentligen. Så den finns ju där, och så faller väl dock tillbaka till liksom att, sen ska vi veta fan, Kosovare Aslani satt man och var lite osäker på inför förra årets EM också, och sen är hon alltid som bäst när de där jävla mästerskapen hymnerna har dånat ut, så hon kommer säkert vara briljant igen. Men det som annars såklart har byggt mycket av Sveriges framgång har ju varit det här extremt skickliga centrala mittfältet. Alltså tittar du på, om du jämför, som sagt, gå tillbaka lite i tid, tittar på andra VM-trupper och EM-trupper, så har ju offensiven och spetskvaliteterna inte varit lika liksom uspiga de senaste som de är nu. Nu handlar väl snarare bara om, är vi solida nog till att dels bryta ner motståndares anfall, vinna de här mittfältsmatcherna och se till att frigöra de här spelarna tillräckligt ofta, för kan vi göra det, då är det klart att vi har en större och högre nivå i den spets som finns framåt. Och det är väl därför, återigen, och nu liksom, jag vet att vi liksom blir lite så här papegoja på det, men det är ju därför man kanske känner att Fridolina Rolfös roll är så viktig och extra viktig det här med, när det kanske inte finns så tydligt hur vi kommer att bygga spelet i övrigt, så mycket kommer säkert behöva centreras kring henne, och då blir det ju extra viktigt för Gerhardsson att hon sätts i de yttre positioner där hon vill vara. Jag hoppas man har den diskussionen med henne, var känner hon sig trygg just nu, vad är det hon tror att hon kan göra bäst i det här landslaget, hur kan hon vara den som både själv hittar avslut och också den som serverar Stina Blackstenius väldigt mycket, för det kommer krävas. Så det är också en av de här delarna som Gerhardsson måste jobba med de här sista veckorna inför mästerskapet.
Och det centrala mittfältet har ju liksom varit och kommer fortsätta vara en snackis, och där är ju Caroline Seger skugga i, det spelas en allsvensk omgång här. Rosengård fick bara kryss i den omgången. Caroline Seger syntes inte till.
Nej, som vanligt då, och som vanligt dessutom, så numera i alla fall, så var det Olivia Holt som gjorde målet. Det var väl en klen tröst för Rosengård, alltså 1-1 borta mot Örebro. Nu är man är 9 poäng efter Häcken, halva säsongen spelad, men nej.
Ja, men problemet med Rosengård var ju att de hittade ju form sen och visar ju att de är topp 3, för jag tycker att de är bättre än Piteå, Linköping, Kristianstad. Men problemet var att de tappade för många poäng där i inledningen. Och det är för bra lag nu i damallsvenskan. Så det är för tufft att ta igen. Då har man inte ens råd att göra en platt match borta mot Örebro.
Nej,
och så vinner Hammarby. Och så vinner Häcken.
Ja,
och så är det 9 poäng igen.
Ja, men det var också bara 2, 3, 4 veckor när man åkte och spelade 1-1 borta. Eller 0-0 var det borta mot Uppsala. Så här, det saknas absolut någonting i Josie. När allting rinner på så här emellan har vi väl haft, vad är det, både Kalmar och vem hade vinnande. Och så var det väl, om det var Uppsala på hemmaplan också, där man har röst på och gjort 4-5 kassar liksom. Så när allting funkar offensivt då är det jävligt kul för dem att spela fotboll. Men när det blir, ibland blir det lite för tufft och då är det kanske inte det här, det gamla Rosinga, alltså den här huvudet. Nej. Och hjärnan.
Som bara sagt,
och
mentaliteten. Med självklarhet vinner matchen.
Exakt. Nu är det ju bara fortfarande, vad är det, 4 poäng eller någonting upp till en tredje plats och ett Champions League-kval. Men samtidigt så är det ju, man ska förbi 3 lag och det är ju ofta det man kanske ska titta mer på för att man ska ta sig förbi, ja, men både Kristianstad, Linköping och Piteå för att ta sig upp på den där tredjeplatsen. Det tror jag faktiskt behöver bli lite tufft för dem. Och då kan man ju uppfölja.
Jag tror definitivt att de kan vara topp 3. Kanske till och med bli topp 3. Jag menar, hur mycket lever inte Kristianstad på Evelyn Vienne? Det är ju otroligt hur viktig hon är för dem. Alltså nu ligger man under mot IFK Kalmar, seriens sämsta lag. Och återigen så är man bra där i slutet. Precis som man var mot Hammarby när man forcerade på slutet och kom tillbaka och fick med sig ett kryss. Men alltså, segermålet kommer 90 plus 5. Jag tycker att de lever lite farligt. Det är en liten poäng jag har. Kollar du på Piteå så fick ju de också lite, liksom, lite stopp. Torska mot Vittsjö, kryssade. Och sen så när de möter IFK Kalmar då ligger de också under. Segermålet kommer i 83 minuten. Nu möter man Uppsala, återigen ett bottenlag. Man ligger under med 1-0 och så kommer målet i segermålet sen. Man gör 1-1, 6-3. Sen kommer segermålet i den 92 minuten. Jag menar bara på att så Piteå, de har levt för farligt i för många matcher för att det där ska hålla. Spurs i England, och man såg Antonio Conte till slut börja tappa poäng för att XG-siffrorna håller inte. Statistiken talar sitt tydliga språk, det här kommer börja gå ner. Nu får jag väl ringa Fantomen och gänget och kolla, ta fram lite sådana. Det ska fan göra, så kan vi prata om de siffrorna. För att jag tycker att det är lite sminkat att de ligger på den där tredje platsen. Alltså, jämför jag med Rosengård så är jag ganska övertygad om att de kommer gå om Piteå. Jag tror att Piteå kommer tappa lite. Snarare då att det är Linköping mot Rosengård, så som jag ser det, om den där tredje platsen. Häcken och Hammarby, de är för bra.
Ja, men det är de. Så är det absolut.
Och Mike Hamano ska ju tydligen vara kvar enligt kontrakt hela säsongen ut också.
Kontrakt är till för att brytas, eller vad säger man?
Absolut. Nej, det är inte så att hon inte stormtrivs, eller jag vet inte hur mycket du följer på sociala medier.
Jo, det är klart. Hon är ju helt otrolig. Men det, sen ska vi väl också vara ganska klara med att ett ganska bra mästerskap, eller bara liksom lagom bra mästerskap för en Madia Nogi kan ju också få henne att fundera på, och klubbar där ute att fundera på. Och hon har ju varit öppen med att hon gärna provar den där proffsdrömmen en gång till efter hur allt blev, framförallt i Wolfsburg och allt som hände där liksom. Så det är väl för Hammarbys del det som skulle tala emot att man fortsätter liksom ligga bergfast där uppe i toppen. Men sen så jag hör ju helt vad du säger kring både Piteå och Kristianstad. Samtidigt är det väl exakt det som är skillnaden mot lag som till slut klarar det. Piteå gör, som du säger, de gör 2-1 i 92, Kristianstad gör 3-2 i 95. Och Rosengård, Rosengård får nöja sig med krysset. De fick nöja sig med krysset i Uppsala till exempel istället. Och där är det också.
Jag tror att det är 13 omgångar till så kommer det där visa sig.
Ja, vi får. Sen i Piteå ska jag också säga, alltså Anna Mimo, hon har 11 plus 2 på 14 matcher. Väldigt mycket handlar om att framförallt också att hon förvaltar straffar. Jag vet inte hur jävla många straffar hon är uppe i nu. Det är väl också, det kan jag väl därmed, det kan Fantomen till. Det känns som att de fått lite för många straffar faktiskt. Men jag hör vad du säger, men jag tycker det saknas något i Rosengård för att jag ska vara helt trygg i att de ska växla upp från detta.
Annars ser du väl fortsatt bara Häcken-Hammarby göra upp om SM-guldet, va?
Ja, verkligen. Och i Häcken där så får man ju bara konstatera. Så nu höll man fan sin 12:e nolla på 15 matcher. Det är ju faktiskt...
4 insläppta på 15
matcher. Ja, men det är helt otroligt. Och som sagt, nu fick Elin Rubensson fick en timme i benen, gjorde 2 mål. Det var ju alltid viktigt för Häcken såklart, men framförallt kanske viktigt för svenska landslaget med tanke på det vi har diskuterat fram tills nu. Och men Hammarby nämnde vi ju att de åkte till Vittsjö, gjorde jobbet, man kunde växla av några av spelarna i slutet också, både Maddo och Hammarby och klev av med 15-20 kvar av matchen och sådär. Och det kändes som att de åkte och gjorde Vittsjö borta. Är ju svårt, den här klassiskt svåra matchen. Men man åker verkligen dit och gör jobbet. Och det är ju det man ska göra när spelschemat är så tajt och tufft som det är nu. Så det, men de två lagen imponerar klart mest än så länge.
Och bottenstriden då tycker jag blir mer och mer intressant. Vi pratade ju om liksom 3 lag där. Ja, nu är IFK Kalmar mer eller mindre ute. De har ju tagit 2 poäng. Gjort det bättre på slutet. Fan, ska vi säga det eller? Fan, lite cred till IFK Kalmar. Det är lite bättre.
Jo, och där ska vi ju, alltså nu nämnde vi ju bara så att säga att Kristianstad avgör i 95. Men det är alltså för att man kvitterar ju dessutom i, vad är det, 85 eller någonting. Så.
Jävla surt alltså.
Nej, den finns. Och det är ett självmål av Kalmar också som ger Kristianstad 3-2 i sista. Så det är, nej, och det, alltså någonstans, om vi inte har konstaterat det tidigare så kan vi ju faktiskt bara hamra ner dödsspiken. Man sitter på 2 pinnar efter halva säsongen. Det kommer vara tack och hej Kalmar. Nej, här, kul att
det
vi var med.
Men det jag tänkte säga är att BP från den här omgången får ju med sig ett jävligt moralstärkande kryss i derbyt mot Djurgården. Ett Djurgården som, ja, det är väl ett eget samtalsämne också, man vet inte riktigt vad man har dem. Eller så är det precis här man ska ha dem. Men Uppsala, Örebro, Växjö, Djurgården, Peking.
Nej, men så.
Eventuellt också Brommapojkarna. Om man lyckas, då tror jag det är ganska viktigt. Och nu tror jag inte man kommer göra någonting. Men att man kanske får in någon spets också i det här laget under transferfönstret. Jag tror att det är svårt när man har lite resurser att hitta det. Du måste vara extremt aktiv som sportchef och ha jobbat upp den spetsen under egentligen hela den här våren. Har man inte gjort det så tror jag inte bara att det liksom dyker upp en spelare och sådär. Om inte någon agent sitter på någon som behöver speltid. Men annars så är det, fan, det kommer bli spännande om de där platserna i botten. För det är svårt att urskilja vem av Norrköping, Djurgården, Växjö, Örebro tycker också Uppsala som är det bättre laget helt enkelt. Alltså så tydligt borde ta sig ifrån.
Nej, och jag tycker ju Växjö kanske har, de har dels ett grundspel och så har de USP:en i Evelyn Idje, om de får behålla henne säsongen ut, att det kommer petas in mål och någon gång kanske det kommer vara ett 1-1 mål, men någon gång kommer det vara ett 1-0 mål och det kommer nog räcka skulle jag tro. Sen blev jag ganska imponerad. Det var väl en match som kanske inte helt levde upp till den publikinramning vi hade på, vi säger väl Parken och inget jävla sponsornamn till det vi hade i Norrköping igår, men där vi hade, vad blev det, slut 8124 eller någonting, var väl över 8000 i alla fall.
Ja, över 8000. Damallsvenskans högsta siffra för den här säsongen.
Precis, men där Norrköping då tog sig an Linköping och man får väl åtminstone en mini-revansch. Det var ju 1-0 förlust i Linköping senast, så man får ju krysset och jag tycker man, båda lagen står upp jävligt på Norrköping såklart, fyllda med adrenalin av den inre.
Ja, men det var ju hyfsat jämn match.
Ja, men verkligen.
Tycker jag.
Absolut, och sen är det ju en, det är ju en match som kanske inte heller bjuder på de klara målchanserna, men sen så har vi alltså den sista halvminuten. Om någon eventuellt inte såg matchen och bara, vad ska man säga av den här, säg sista halvminuten, så får de 5 klara målchanser ungefär, för där har ju Linköping först. Ja, men ett jävla flipperspel i offensivt eller i straffområdet som slutar med att bollen nickas ner, eller det är väl Katinka Tandberg som liksom trycker den med hela jävla kroppen och den är halvt över mållinjen, superräddning till slut av Norrköping, och sen kontrar man på utspark, får ett 3-1 läge för Linköping, har flyttat upp allt, för de tänkte, det är ju sista 10 sekunderna här vi spelar i stort sett. Och istället får ju Nicole Robertson ett dubbelläge där det istället blir Linköping som avvärjer. Och så den kunde ju verkligen, man säger ibland slentrianmässigt att matchen hade kunnat sluta hur som helst. Det här blev fan inte tydligare på något sätt alls, att det kunde verkligen gått hur som helst. Och såklart, alltså 2 poäng till för Norrköping där, det hade ju varit guld för dem. Som du sa, men jag tycker ändå, och vi pratar mycket kort, och där finns också spelare här. Norrköping, Växjö tycker jag ser bäst ut av de här spelmässigt ändå. Så får vi väl se om Djurgården gör någonting. Det ryktas ju att man bryter kontraktet. Kanske till och med har hänt något när det här kommer ut. Men med Hedvig Lindahl, nu vet jag inte vilket fett monsterkontrakt hon har suttit på. Men om det skulle öppnas lite pengar där, så kanske man kan göra något för att få in lite offensiv spets. Så man kan börja avgöra lite fotbollsmatcher.
En sak som jag tyckte var intressant är att när vi inledde den här damallsvenskan, så såg vi ju 3 lag i botten och att man inte skulle ta så många poäng, och att det inte behövde så många poäng för att faktiskt rädda kontraktet. Kritiserar kanske lite då att man utökade allsvenskan, eller vi har varit inne på det. Du har väl riktat viss kritik också mot att man utökade damallsvenskan med flera lag. Emot det då? Efter 17 omgångar. Kollar man på förra årets poängskörd, så kommer AIK sist på 8. Och sen så har du Umeå och BP på 12. Så att 12 poäng räckte alltså för BP för att kvala sig kvar i damallsvenskan. Kollar man nu efter 15 omgångar, ska jag säga, så har Uppsala 11 poäng på 12:e platsen, alltså kvalplatsen. BP 8 precis nedanför. Och sen är det, alltså IFK Norrköping, Djurgården, Växjö, de hade varit klara, så att säga. De hade räddat kontraktet efter 15 omgångar med de 14.
Nej, det kommer de ju inte ha gjort. Så här,
och nu blir det ändå, strid om, kanske inte om nedflyttningsplatserna. Det får vi se, den 13:e platsen som BP just nu har. Men det kommer ju behövas fler poäng, det är min poäng.
Ja, men tänk dig, alltså
för att rädda kvar. Och då, det är ju bra för damallsvenskan att det finns en bottenstrid som är tydlig i alla fall, och det är många lag inblandade.
Ja, och jag är väl inte per automatik emot en större serie. Alltså förhoppningsvis har vi ju tillräckligt många bra lag snart. Och vi har ett Malmö FF, vi har ett IFK Göteborg, vi har ett AIK som verkar göra rätt saker i elitettan. Vi har ju fan till och med ett gammalt anrikt Trelleborgs FF som öser på i elitettan. Men alltså, samtidigt ska vi vara ärliga, tänk utan Kalmar och BP den här säsongen, tänk den bottenstriden. Då hade vi haft Uppsala, Örebro, Växjö, Djurgården, Norrköping, 3-2 av dem ska rätta, alltså på, med de poäng, alltså intervallerna de ligger mellan, då jävlar hade du ju levt här. Men det är ändå kul, alltså jag är ju helt med på att det ser bättre ut i alla fall den här. Det är ju IFK Kalmar emot, men man ska alltid ha något som bevisar motsatsen, så att säga. Men i övrigt så, det är klart det kommer leva mycket längre den här säsongen på många, där många lag kommer vara involverade. Ingen kommer kunna andas ut redan här om någon vecka, utan det kommer leva hela hösten på många håll.
Härligt. Det blir mer och mer VM-snack. Det kommer så också eskalera ju närmare VM vi kommer. Vi har fortsatt allsvenska omgångar, och som ni hör också dramatik både i botten och uppe i toppen. Många bra lag. Det var det, Robin.
Ja, det tycker jag. Jag quizade ju lite innan här på Caroline Seger också. Så jag tänkte att jag ska bara avsluta med en sista quizfråga till dig också. Så får man se. Jag var nämligen och kollade på Malmö FF, på tal om dem då, deras damsatsning som fortsätter gå som tåget. De spelar ju dubbel match så att säga tillsammans med herrlaget.
Dam och flicksatsning.
Ja, verkligen.
Det hänger det ihop, men jag ville bara förtydliga det. För att där har du också en klubb som verkligen satsar på sin flickakademi.
Verkligen.
Det är viktigt för mig att få in.
Ja, nej, men det har du helt rätt i att understryka. Men de gjorde ju från klubbens håll, de spelade så att säga dubbelmatch i söndags. Malmö dam hade seriematch mot FC Rosengård, och då spelade de ju i deras, lite som Häcken gör med sitt utvecklingslag, spelar de. Häcken är ju visserligen uppe i elitettan, Rosengård har det då i division 1 där man har Malmö FF, och så mötte ju MFF här sen i IFK Göteborg i en träningsmatch. match, men då kunde man ju gå in och så kunde man se båda de här matcherna. Det var en riktigt härlig dag i solskenet, men så satt vi
där. Bra gjort av Malmö.
Ja, och nu blev det ju inte något fullt hus på Eleda, men det var över 2000 i alla fall som kom och kollade damerna, och noterades då som den högsta publiksiffran i skånsk damfotboll den här säsongen. Jag vet inte om det säger mest om Malmö FF eller mer om FC Rosengård och Kristianstad till exempel, Vittsjö, lagen på högre nivå i skånsk damfotboll som har haft väldigt uppenbarligen låga publiksiffror. Men efter den här matchen, det blev seger 2-0 till MFF, så skickade klubben ut en tweet med lite statistik här, och jag tänkte då, hur många poängtapp tror du att MFF dam har haft sedan man klev in i seriesystemet 2020?
Ja men fan, det är väl noll?
Ja, det är noll. Man har alltså vunnit varenda tävlingsmatch sedan 2020. Det måste saknas. Alltså, hur länge kan de göra detta? Kan de gå upp och vinna damallsvenskan utan att ha förlorat en enda fotbollsmatch? Det vore något.
Frågan är då, vänta här nu, 2 sekunder. Har man något motstånd i division 1? Alltså har man något potentiellt poängtapp? Har man någon tight, man har väl någon tight match som man vunnit typ 2-1?
Jo, alltså, absolut. Och nu, alltså, det blev 2-0 här nu också, så det är ju inte så att man bara har liksom slaktat rent överallt. Men alltså tittar vi, de har, ja det är ju 12-0-0 då, alltså 12 segrar, ingenting annat den här säsongen. Man har 57-10 i målskillnad, man leder med 7 poäng före IFK Göteborg som är tvåa. Sen ska det ju sägas att man mötte ju IFK Göteborg borta i premiären, så där möter man ju dem hemma när säsongen vänder här. Och det är Halmia, alltså Rosengård som har mött nu ligger femma till exempel, så det är ju liksom, och dessutom då lite Malmö derby, vad det nu eventuellt skulle kunna påverka, men som skulle kunna vara en lite svårare match. Så det mesta tyder väl faktiskt, alltså såvida man inte slår av på takten när allting är säkrat, men känner jag liksom katakomberna på Eleda stadion rätt och Daniel Anderssons liksom vinnarmentalitet, så kommer han ju vara ganska tydlig till ledarstaben att det inte bara handlar om att säkra ett uppflyttningskontrakt, utan när det är gjort så ska man fortsätta be lag hålla käften och vinna stort så länge man bara kan. Liksom. Så det, ja, elitettan får se upp nästa säsong.
Ja, den satsningen i vinter ser man ju väldigt mycket fram emot, vad de kan göra och vad de kan locka till sig i elitettan. För det är ju svårt, för att alla vill ju spela i damallsvenskan, men de vill ju ligga på en nivå som kanske är 8-12 i damallsvenskan, kanske ännu högre redan nästa år. För det är ju så det har sett ut.
Ja, men så kommer det ju absolut vara. Och de kommer ju titta på säkerligen många av de här klubbarna som vi diskuterade just nu, som kanske kan liksom slåss om en överlevnad i damallsvenskan. Vad finns där för, tittar du liksom individuella spelare, så finns det ju många duktiga spelare. Alltså, vi nämnde Evelyn Idje till exempel i ett Växjö. Kan du locka henne och komma tillbaka och spela i pappa Peters gamla klubb och så vidare?
Ja,
så
men det, fan där, men vänta, det där är ju skrivet i stjärnorna.
Alltså han lämnar ju inte
hon
som hjälte, kan jag säga. Ja, då är allt förlåtet. Tänk om hon kommer tillbaka och presenteras med tröja nummer 100 som Peter gjorde när han gick till IFK Göteborg och svek fansen. Då cirkelslut, gåshud rakt igenom. Fy fan.
Nej, den där, alltså, Evelina Idje nästa år för dubbelt pröjs i elitettan, spelar för Malmö FF, skjuter upp dem i damallsvenskan.
Där har ni
det. Det är allt förlåtet för familjen Idje.
Så är det. Kan de vandra på Möllevångstorget?
Kan han sitta på Lilla Torg?
Med dig? Ja, han är med Lilla Torg, det är sant. Så är det.
Ja, eller hur?
Men underbart.
Ja, men härligt Robin, underbart. Vi hörs igen nästa vecka, då från Italien.
Det gör vi alltid. Ta hand om dig så länge.
Underbart. Ciao.